There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Döma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Döma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Första gången jag fick ett fint chefsuppdrag så såg jag det som väldigt liksom ädelt och en gåva och var i början väldigt noga med att det här var något vi gjorde tillsammans. Och sen gick det inte speciellt lång tid innan jag kunde iaktta hur jag kom senare till möten, förväntade mig att någon annan skulle ställa fram kaffe till mig. Jag drack upp mitt kaffe och lät någon annan ta den koppen och diskar. Alltså så här beteende som bara månader innan hade varit helt otänkbara. Men som jag någonstans körde igång med. Hej och välkomna till podden Dumma människor. En podd som försöker djupdyka ner i våra mänskliga psyken och våra beteenden för att förstå varför vi gör så stolligt när vi borde veta bättre. Med mig har jag Björn Hedensjö, författare och psykolog, som ska guida mig in i den forskning som förklarar varför vi är såna dumma människor. Idag ska vi prata om något så knepigt som chefskap och makt. Och mer exakt ska vi prata om varför man ofta blir en rövhatt när man får makt. Björn, vad var det här för något som hände med mig?
Ja, men det var det här med maktparadoxen. Det är ett begrepp som har lanserats av en psykologprofessor på Stanford som heter Dacher Keltner. Jag ska omedelbart säga att jag har lite av en man crush på honom faktiskt. Mm. Hans bok Power Paradox är superbra. Jag har nästan inte läst någonting som jag tycker har gett mig lika mycket insikt.
Är du en sån då som skriver till honom och berättar det?
Faktum är att han och jag hade ett ganska långt Skype-samtal.
Såklart.
Och det är så himla fint att en Stanford-professor avsätter 40 minuter för att snacka med mig.
Så nu får vi verkligen first hand kunskap om maktparadoxen. Vad är den?
Ja, just det. Maktparadoxen är alltså, Dacher Keltner har forskat om det här i 20 år, makt och maktrelationer. Och han har sett det här mönstret, att det återkommer hela tiden. Nämligen att det som ger oss makt är tvärt emot vad många tänker sig. Positiva beteenden av olika slag. Att man är generös, omtänksam, delar med sig, lyssnar aktivt. Att man är rätt sådär helylle. Mm. Det gör att ens inflytande ökar över tid. Så att man får makt. Men
man blir en sån som folk lyssnar på i gänget. Man kanske till och med blir chef på organisationen.
Yes, man blir en förebild och får inflytande. Men det som händer då när man får makt och inflytande är att makt korrumperar. Och den gör det snabbt, så att då börjar vi med antisociala beteenden av olika slag.
Ja, för när du säger korrumpera, för mig låter det ordet som att jag helt plötsligt börjar liksom sticka till folk pengar eller liksom, alltså så här, muta till höger och vänster. Eller så här. För min var inte det vad det handlade om. Det var ju mer att jag bara kände att jag plötsligt så här, lätt koppen stå.
Ja, rövhatteri light. Ja. Och så kan man säga att sticka mutor till någon är mer avancerat.
Mm.
Men det som händer då är att vi över tid förlorar makt och inflytande på grund av att vi så att säga, tappar de liksom beteenden som lyfter oss till makt till att börja med. Vi tänker väldigt ofta på makt som någonting som vi associerar till militär makt.
Mm.
USA är mäktiga för att de har största armén, eller på liksom politisk makt, presidenter och så vidare. Men makt finns i alla relationer. I precis alla relationer, i ditt kompisgäng finns det liksom en maktdynamik. I din relation hemma finns det en maktdynamik. Och man kan se då i så här observationsstudier och så att är man på sommarkollot eller i skolklassen eller när en ny grupp bildas, så kan man ganska snabbt se hur maktrelationer utvecklas. Och någon vecka in så kan de flesta i gruppen ange någon slags, liksom ranka personer efter inflytande i gruppen på ett ganska samstämmigt sätt. Så att i alla relationer förekommer makt. Så det är inte bara den här militära och politiska makten som vi traditionellt har tänkt på.
Och vad innebär det att ha makt och inflytande? Vad får
ja,
man
så
då?
Som vi definierar det här är att det är att utöva inflytande över andras beteende eller livsbetingelser.
Mm.
Så att då kan man vara en yogaprofil på Instagram med 6,7 miljoner följare och ha väldigt stort inflytande. Såklart, man behöver inte vara liksom Pol Pot för att ha makt i den här definitionen. Men det kan också vara den person i klassen vars klädstil andra vill imitera, eller att man så att säga gör som den personen föreslår, eller den som utövar inflytande över andras beteenden eller hur de lever sina liv.
Hello Peter. What's happening? I'm gonna need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around 9, that would be great. Okay?
Det finns knappt något som är så tacksamt att skildra i film och tv som riktigt usla chefer. Jag tänker på klassiken Office Space.
Oh, and I almost forgot. I'm also gonna need you to go ahead and come in on Sunday too. Okay.
Dolly Parton som blir sexuellt trakasserad av sin chef i 9 to 5.
Hold it right there.
What?
Turn around a second.
Something wrong? I got something on my dress?
Nothing is wrong. As a matter of fact, everything is very, very right.
Den genomonda chefredaktören i Djävulen bär Prada.
I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment.
I know, I'm so sorry Miranda. I actually did confirm last night.
The details of your incompetence do not interest me.
Och givetvis på den plumpa Michael Scott i The Office.
If I had a gun with 2 bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice.
No.
Okay.
You were
all right.
Really funny and then you went too far.
Och det känns ju troligt att de här chefsskildringarna blir så där oerhört populära just eftersom att nästan alla kan känna igen sig i hur det är att ha en rätt oskön chef. Du sa här i början att makt och inflytande, det är någonting som ges till dig när du besitter vissa egenskaper. Vilka var de här härliga egenskaperna? Upprepa dem så vi kan, så vi alla kan skriva ner dem och skaffa oss lite inflytande.
Mm. Ja, men det är då sånt som man har sett i mängder av sina observationsstudier. Just från sådana miljöer som sommarkollo, skolklasser, nybildade grupper, team på företag och sådana saker. Då är det sådana egenskaper som att visa öppen entusiasm, att prata öppet i gruppen, att göra vågade utspel av olika slag, visa intresse för andra. Var vänlig och omtänksam. Våga visa svaghet hos sig själv. Att vara samarbetsorienterad på olika sätt. Lyssna aktivt och uppmärksamt.
Ser du hur aktivt jag lyssnar nu, Björn, när du pratar?
Jag ser att du lyssnar otroligt uppmärksamt.
Mm.
Och att visa tydligt att man lyssnar på andra. Den sortens egenskaper.
Så en sån människa blir elevrådsordförande och då börjar hon spåra ur.
Precis, då går hon och snor chokladbollar i skolfiket.
Ja, men är det så? Alltså, vad är det som händer?
Nej, men det som händer är att ganska fort när vi får makt så får vi, det finns ett bra uttryck på engelska som är sense of entitlement. Vi känner att vi har rätt till vissa saker som andra inte har.
Mm, just det.
Jag har varit med om det själv faktiskt. Jag var en slyngel runt 30.
Mm.
När jag fick ett chefsjobb som jag på pappret var grovt underkvalificerad för. Det kanske jag var i verkligheten också. Nej, men det gick helt okej. Men när jag fick det jobbet, det kom lite som en blixt från klar himmel, så fick jag en jättestor löneförhöjning och jag fick rätt mycket så här personalansvar och sånt där som var nytt för mig. Och jag minns att jag fick en sån här rush, liksom fysisk rush. Gick ganska snart efter det och köpte en BMW av alla bilmärken. En ny BMW, en sån här ny bil. För att, ja, jag vet inte riktigt varför. Nu när jag pratar om det här så känns det inte som jag. Liksom. Men det gjorde jag i alla fall. Jag hade väl den där i en vecka när jag blev stoppad av polisen. Jag var ute och körde på E4 på väg till något möte. Det var i 130 km/h på en 70-sträcka.
Oj.
Och polisen var så här, schysst BMW, den nya modellen va? Du, kan du ge mig lappen nu, grabben? Så att mitt körkort åkte där och då.
Och det tänker du har att göra med chefsrollen? Alltså dina, att du...
Ja, alltså... Ja. Att köra liksom 60 km i timmen för fort på en 70-väg...
Du behöver inte hålla dig till hastighetsgränserna som andra.
Nej.
Du är chef.
Exakt, och det roliga var att jag känner mig så fruktansvärt kränkt, vilket också ligger i linje med det här att man på något vis känner att man är lite above the law på något vis.
Just det.
Vilket också är någonting man kan se i den här forskningen.
Ja, för det där är intressant, det där är inte bara ett beteende som du då liksom ägnar åt inom chefsrollen, utan då tog du ju mer ditt korrumperade översittarbeteende utanför. Alltså in i bilen och in i trafikhastigheterna.
Ja, och det ser man också då i forskningen att det här är liksom rövhatteriet. Det omfattar inte bara jobbet utan även andra dimensioner.
Berätta, jag vill läsa mer om den forskningen. Berätta.
Mm. Till exempel, folk som tilldelas maktpositioner ser man då i experiment.
Mm.
Även om det är så att säga randomiserat att du av en... Nu ska du vara ledare för den här gruppen.
Mm, den här veckan.
Ja, precis. Eller, ja. Att de... blir rätt snabbt sämre på att avläsa känsloreaktioner hos andra.
Oj.
Jämfört med övriga så att säga, kontroller som inte har tilldelats med chefspositionerna.
Man slutar bry sig eller så slutar vara uppmärksam?
Man blir mindre empatisk. Mindre uppmärksam på signaler om andras mående helt enkelt. Och det finns också en studie som jag tyckte var väldigt intressant i det här sammanhanget, visade att man stack in folk i sådana här fMRI-kameror, magnethjärnskanning.
Alltså kolla hur hjärnan jobbar.
Kolla hur hjärnan jobbar i realtid. Mm. Och så fick man de här personerna att tänka på klasskamrater.
Personerna var elever av något slag.
Ja, just det. Mm. Och då visade det sig att personer i den här studien som kom från en mer rikare bakgrund. Mm. Det var mycket lägre aktivitet i de här klassiska empatinätverken i främre delen av hjärnan jämfört med folk som inte var så rika när de pratade om klasskamraterna.
Så att rika skolbarn kände inte lika mycket när de tänkte på sina kamrater?
Ja, de verkade inte så värst intresserade kan man väl säga.
Ta av skorna! Du kan bli fläckad på vår äkta matte.
Finns det falska mattor?
Ja då. Här är vardagsrummet.
Här är en modell av vår ena båt. Gefångerna.
Vilken fin passé!
Kom inte!
Varför inte då?
Den är fett fläckad från fingrarna, fattar du väl? Eller alla saker. Bra förbud!
Det finns en studie som jag tycker är väldigt talande där man också slumpmässigt utsåg någon som skulle vara ledare i en grupp när man skulle utföra någon slags uppgift. Och man stängde in dem i någon hotellobby eller vad det var. Och efter ett tag så kommer det är då tre personer i den här gruppen. Mm. Och efter ett tag så kommer in en forskningsassistent med fyra kakor på ett fat. Och det man kunde se var att den här personen som hade slumpats till chefsrollen i gruppen mer än dubbelt så ofta tog två kakor. Är du med?
Ja, jag är helt med. Alla andra, så här, det räcker till en var och sen blir det en över och den skulle kunna dela på allihop. Men chefen säger att det här...
Jag har rätt till
två.
Även om man vet
att den här chefsrollen fick jag av en slump. Jag har inte förtjänat den.
Den chefsrollen fick jag för en slump för en timme sedan. Ja. Nu förtjänar jag dubbelt så mycket kakor som er övriga i gruppen.
Fler egenskaper som förändras när man blir chef.
Ja, gör oss mer impulsiva och benägna att köra mer vårdslöst, precis som jag gjorde i det fallet. Och jag tror att det var Dacher Keltner, eller var i alla fall på Stanford, som man gjorde en studie där man stod vid ett övergångsställe och så kodade man bilarna som körde vid övergångsstället som antingen en dyr bil eller billig bil, en så här enkel indelning i två grupper. Och så tittade man på i vilken utsträckning de stannade för gångare. Mm. Och 0% i billiga bilar fortsatte köra när det stod gångare och ville gå över. 46% av de dyrare bilarna körde bara på fastän det stod folk som ville gå över.
Alltså, gud, det här är ju skakande. Och jag börjar gärna tänka, kan det vara så att du fick råd med den dyra bilen för att du är en personlighetstyp som roffar åt dig? Delvis antar jag att det kan vara så. Att personlighetstypen oempatisk, tar det jag vill ha, kör som jag vill.
Ja,
kanske
precis.
Eventuellt, åtminstone till en början, kan lyckas få råd med att köpa en bil.
Ja, men det är helt rätt. En sån studie säger ju ingenting om orsak och verkan egentligen. Mm. Men det gör ju däremot den här studien med kakorna då.
Ja.
Och många liknande studier. En sån rolig detalj bara från den här studien där man kollade de här dyra bilarna som inte stannade för BMW, Mercedes och sådär, självklart. Men vet du vilka som var allra värst?
Jag säger Lexus.
Prius.
Miljöbilen?
Miljöbilen. Så det tycker jag var en intressant observation, att då kan man tänka sig att det
sätter igång tankar.
Det sätter igång tankar att det kan vara lite så här
entitlement i ordets alla bemärkelser verkligen.
Entitlement i ordets alla bemärkelser, att jag är en medveten miljövän men jag är också en person som faktiskt inte stannar för folk som vill gå över.
Jag vill rekommendera alla som lyssnar att titta på South Park avsnittet som handlar om the smug smug istället för smog, ni vet det här molnet som hänger över London som består av avgaser.
Ja.
De börjar köra med miljöbilar allihop och konsekvensen av det är att de börjar fisa väldigt mycket och prata med stängda ögon för att de är så ofattbart självgoda.
Det finns ett korn av sanning där ska jag säga.
Wow, so everyone here drives a hybrid, huh?
Oh, of course. We're a little more progressive and ahead of the curve here in San Francisco. Anyway, I'm sure you'll find it much better here.
Yes, you'll find that San Francisco is pretty much more open-minded and grown up than the Midwest.
We're just a little bit more protective of our environment here in San Francisco.
Det finns ett väldigt, väldigt klassiskt psykologiskt experiment som kallades the Stanford Prison Experiment. Har du hört talas om det?
Det här när man delade upp hälften.
Ja, frivilliga studenter fick simulera.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den!
Mm.
Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har sekunder som man inte kan avvara,
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Det är någon slags fängelsemiljö. Hälften slumpades till att vara vakter och andra hälften till fångar. Och det fick avbrytas efter 6 dagar för att det visade sig att de här vakterna inom citationstecken blev så himla elaka och allmänt gräsliga så att det funkade inte längre. Det var sån nivå på otrevligheterna så att de fick avbryta experimentet, som ska jag säga har blivit ganska ifrågasatt efteråt, att det var lite tveksam metodologi, att man tror till exempel att den här forskaren som var ansvarig för experimentet påverkade de som skulle vara vakter på olika sätt och sådär.
Vi vill att dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein.
När man läser sin historia eller tittar på omvärlden och ser de här som despotiska, elaka världsledarna eller cheferna, så tänker man, hur kunde folk välja hen? Alltså hur kunde man rekrytera den här till chefsposten eller lägga sin röst på den här självupptagna dåren? Hur förklarar du det?
Ja, alltså ganska ofta är det väl, då är det ju ofta liksom brutalt våld, alltså att man har någon slags statskupp kanske och mördar de som konkurrerar och styr med skräck och på olika sätt att hota om våld och sådär.
Det man kan... jag tänkte på var, kan det inte vara alltså just powerproduktionen, de började som givmilda och generösa och sen hamnade de i presidentstolen och då korrumperades de.
Du tänker personer som har spårat efterhand.
Ja.
Jag kommer tänka på ett exempel av den här Ugandas nuvarande statschef eller ledare, Museveni tror jag han heter, som uppfattades som en ganska progressiv kraft i början, men sen så blev väldigt oskön med åren, för att uttrycka sig milt.
Do you personally dislike homosexuals?
Of course, they are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible. Disgusting.
Inför det här avsnittet när vi skulle spela in det, så har jag hamnat i samtal om det här flera gånger. För att just de här exemplen du pratar om, att så här, cheferna också kör bil för snabbt och är mindre empatiska. Oj vad det klingar bekant i folks öron.
Jag har sett det också på arbetsplatser. Någon kollega har klivit upp ett pinnhål och blir lite dryg.
Ja.
Det
känns som något väldigt många känner igen.
Ja, det är nog lite allmänt.
Det känns också som något som folk gärna pratar om. Vi är väldigt förtjusta i att glatt konstatera. Forskningen bevisar att chefer är.
Ja, men det är en sån här grej som jag tror att jag nästan har sett lite så här intuitivt. Jag har tänkt så här, okej, nu går du runt och är stroppig och dryg, men tänk om vi möts i yrkeslivet igen om 5 år och du söker jobb hos mig eller hos någon annan som du går runt och är stroppig och dryg mot. Alltså att det är lite kortsiktigt. Och det är väldigt intressant att se hur forskare har kikat på hur vi skvallrar om chefer och arbetskamrater och så. Och skvaller kan man egentligen se som en så här ständigt pågående förhandling om en persons status i en grupp. Alltså deras informella inflytande.
Just då, beter jag mig illa mot dig så kommer det kunna läcka ut via skvaller.
Ja. Jag läste någonstans att sånt här yrkesrelaterat skvaller i någon studie fördes i snitt vidare 2,3 gånger från en person till nästa och tenderar att komma ganska långt.
Mm.
Och det var någon annan studie där man hade följt folk i finansbranschen som bytte arbetsplats och liksom kollat hur länge rykten om dem hängde med till nya arbetsplatser, och det var längre än vad man kan tänka sig. Där de till exempel fick stämpeln som en egoist som bara bryr sig om sig själv. Och då blev det väldigt problematiskt för dem att utöva inflytande i sin nya arbetsgrupp. Och det är väl del av den här maktparadoxen, tänker jag. I ett tidigare liv så var jag journalist på en ekonomitidning. Och det var ett stort avslöjande om ett svenskt företag. Massa skandaler i det här finansbolaget. Och då så kom informationen till journalisterna från receptionister, städare och annan personal som chefer i det här bolaget hade varit fruktansvärda med. Och de delade glatt med sig av information om de här certifierade skitstövlarna. Så rövhatten är sårbar i kris, och det är väl del av den här maktparadoxen, att det är ingen som kommer lyfta ett finger för dig när det börjar blåsa. Medan om du är en person som fortsätter med massa positiva eller prosociala beteenden, då kommer du ha en fanbase som backar dig.
Alltså i dagens digitala samhälle känns det ju dessutom som att alla såna där, alltså det är allt ifrån liksom, ingen kommer undan.
Nej, alltså, MeToo är väl ett jättebra exempel på det. Även om det nu så här ett år efteråt så funderar man på långsiktiga effekterna och så. Men jag skulle tro ändå att en långsiktig effekt blir att folk är kanske mer medvetna om att saker och ting kan komma tillbaka och bita dem.
Check yourself before you. Det är hiphop.
Ja, just det.
Björn, jag vill att du svarar.
Det där är ju check yourself before you wreck yourself.
Nu pratar vi mycket om så här, chef och någon form av liksom, formell makt som ofta hänger ihop med ekonomi. Men jag var på ett seminarium som handlade om konstnärlig frihet och liksom, genikulten. En annan typ av makt och status som kanske inte alltid är kopplad till att du står och bossar över folk. Och där man då såklart väldigt tydligt hade sett hur ju mer geniförklarad det blir, desto större friheter tar du dig. Både hashtag MeToo med andras kroppar eller med andras mående.
Ja, det är ju det här rätt upp och ner. Och det tycker jag också att man har läst lite grann om nu i samband med MeToo. En del av de här bekännelsehistorierna, svenska och utländska, att det beskrivs nästan som något som kom lite smygande.
Och då tänker jag också att det var nog riktigt många personer i chefsroller som darrade lite hemma och visste att nu sitter det receptionister och städare och medarbetare där ute som vilken sekund som helst kan liksom sänka mig. Och kanske ganska få som faktiskt visste att jag sitter säkert. Har någon haft något emot mig så har de sagt det till mig och vi har rätt ut det. Finns det någon poäng med det här beteendet? Alltså, fyller det liksom någon funktion? Alltså, blir man en bättre chef när man är mindre empatisk? Jag förstår, det låter som att det är en ledande fråga, men helt ärligt, är det så att de beteenden man lägger sig till med faktiskt också tarvas när man är chef? Du behöver åka bil snabbt. Du kan inte bry dig om fastighetsgränser, för då lägger du för mycket tid på att tänka på andra. Det har du inte tid med när du är chef.
Ja, alltså enligt Dacher Keltner och hans forskning så finns det ju egentligen inte någon, eller det straffar sig. Det straffar sig, det gör att du förlorar inflytande över tid.
Ah, så det gör det hela till en loop.
Ja, det gör att du tappar ditt inflytande, därför att ingen har egentligen lust att göra någonting för en rövhatt.
Nej, just det. Så inlyssnande, gullig, glad blir elevrådsordförande som börjar köra bil för snabbt och lämna kaffekoppar hur som helst och blir sen bortvald.
Ja.
Men det finns de som klarar sig.
Det finns de som klarar sig, absolut. I vissa kontexter så lönar det sig att vara rövhatt. Men känner du till Machiavelli?
Ja.
1500-tal någonstans i Italien, och han skrev om det politiska livet då. Han skrev en bok, Fursten, som handlade om hur man skulle navigera sig fram till makt. Och det skulle man göra genom att vara en fullfjädrad rövhatt, verkligen, på olika sätt. Och Dacher Keltner menar då att vi idag väldigt mycket präglas fortfarande av den här supergamla boken, fastän det har hänt mycket i världen sedan dess, och liksom maktbegreppet är egentligen något helt annat nu än vad det var då.
Ja, men om det nu är så att du med makt blir en person som lägger till med vissa beteenden som inte är sympatiska, så kanske de beteendena blir vad vi förknippar med makt och chefsroll. Så att om jag sitter och ska rekrytera chefer, så kommer jag tycka att den här mjuka, inkännande, glada typen absolut inte känns som en chefstyp. medan den här liksom pekar med hela handen, kommer med BMW:n, kanske mer så här är vi rätt skrot och korn, att vi liksom förknippar rövhatsegenskaperna med bra chefsegenskaper bara för att de har blivit så utbredda.
Så kan det nog vara, och så tänker jag ibland när jag ser folk liksom helt okritiskt idolisera personer som ändå var dokumenterade rövhattar. Mm. Alltså ta en sån som Steve Jobs, Apple-grundaren, som ju bevisligen var ett sånt otroligt geni.
Mm.
Superbegåvad.
Han var bra på data.
Han var mycket bra på data. Inte snack om den saken. Men bland fanboys och fangirls så tenderar man att liksom omfamna hela honom.
Mm.
Och liksom också hans lynnighet. Och han var ju en rätt fruktansvärd chef.
Mm.
Reste sig upp på möten och skrek fucking dickless assholes. Det var liksom en sån standard fras som kunde, det var liksom inget konstigt.
Tror vi att han hade såna egenskaper redan innan, och hade han haft det hade han kunnat uppnå den positionen?
Alltså... Ja, det är det som är min poäng, att då får man tänka att Steve Jobs byggde det här fantastiska företaget och alla de här otroliga produkterna trots det här, inte tack vare.
Just det.
Ja. Så att jag tror att man får försöka liksom bli bättre på att separera vad det är hos en person som gör den framgångsrik, och det är nog inte att de är lynniga rövhattar.
Men du Björn, om jag nu skulle, du nämnde tidigare när du blev chef när du var 30 år, om jag nu skulle erbjuda dig ett riktigt fläskigt chefsjobb, vad skulle du göra för att på något vis vilket förarbete kan du göra? Hur kan du göra för att garantera att du inte ska bli en riktigt risig typ efter ett tag?
Jag tror att man får vara väldigt uppmärksam på de här signalerna om sig själv, och det är som med många av de här psykologiska fenomenen som vi pratar om i den här podden, att bara få upp ögonen för att det faktiskt funkar så här. Då kan man liksom kväva det lite i sin linda. Jag kanske kan låta bli att köpa en BMW till att börja med.
Generellt. Man ska iaktta sitt eget beteende.
Ja, precis. Jag tror att man kan tänka att man nästan ska schemalägga sin empati på något vis. Att man ska vara väldigt uppmärksam på, okej, nu sitter jag ner med min kompis sedan 20 år. Har jag pratat om mig själv i 10 minuter? För att jag är en så liksom otroligt viktig person nu.
Just det.
Det kanske är dags att jag spelar över bollen.
Och samma sak när det kommer till så här idéer. Att så här bara förvänta sig att ens idé ska alla självklart hålla med om att den är kanon, för att säga den var ju min. Så bara, eller nej, det är faktiskt dags att ingen håller med.
Ja.
Ja.
Så att liksom aktiv uppmärksamhet på andra, för att man hamnar rätt mycket i sitt eget huvud när man tilldelas makt eller jobbar sig till makt. Mm. Och sen, jag vill tillägga då om att det handlar inte om att man ska vara en mesig mjukis för att stiga i inflytande och så, utan det är ingenting som ger dig inflytande.
Nej.
Utan man kan fortfarande vara liksom beslutsför och hård mot de hårda och tuff och rättvis, men det handlar om att man inte lägger sig till med de här jag är för mer än andra och kör över folk, så sparka neråt mentaliteten.
Och gör man det, det är det som verkar vara hela tjusningen med den här powerparadoxen, att lägger du det till med de där, det risiga beteendet, så kommer du att förlora makten.
Ja.
Vad är det som gör att man blir sån när man får inflytande? Varför fortsätter man inte bara på samma härliga väg? Är det enkla svaret så här, för att man kan?
Det är väl det, kanske. Att man på något vis upplever att man inte behöver andra i samma utsträckning. Att det blir lite så här energispar. Det behövs inte.
Exakt, hur är du liksom glad eller ledsen har ingenting med mitt välmående att göra, för jag har det gott ställt.
Det kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara en funktion i ett sånt beteende, men det är ju kortsiktigt då.
Gud, jag känner att jag måste börja ett nytt liv. Det är lite stressande. Alltså, det känns som att både vetskapen om att vad du än gör så kommer du börja bli korrumperad när du får inflytande, och också att allt dåligt du gör hänger kvar. Men det är kanske precis så här man ska känna för att någon gång kunna bli en bra chef.
Absolut.
Att det spelar roll.
Det här spelar roll, och jag tror verkligen att det här är en sån här psykologisk kraft som man verkligen kan jobba med aktivt.
Mm.
Att man kan bestämma sig för att vara mer empatisk. Man får liksom låta beteendet gå före. Skapa en struktur för det kanske, att nu när jag kommer in på morgonen så tar jag liksom 30 sekunder per medarbetare. kör en check-in, kolla läget eller lite beroende på vad man har för arbetssituation eller så. Och att vara uppmärksam på sitt eget sense of entitlement, att känna att man förtjänar en väldig massa. Gör jag verkligen det? Mm. Förtjänar jag att inte släppa över den här gången här?
Mm. Och båda de här grejerna tar tid, men det gör å andra sidan att ta nytt körkort och att söka ett nytt jobb.
Helt sant.
Det var allt för Dumma människor den här veckan med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande, briljanta producent Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om varför du aldrig någonsin kommer att lyckas omvända någon som har fel i ett gräl på internet. Och vi har en mailadress också. Den lyder dummamänniskor@gmail.com, och ni får gärna höra av er till oss med frågor, idéer och sponsförslag. Men ni behöver inte mejla mig och berätta att spelet som jag pratade om i förra avsnittet om Dunning-Kruger-effekten, att det inte heter Orangina utan det heter Orangino. För det har jag redan påminns om. Orangina är nämligen en apelsinläsk. Orangino heter spelet. Tack!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.